Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill den här onsdag morgonen göra som jag brukar, försöka att dela med mig utav en del tankar jag har. Och jag vill idag börja med första Korintierbrevets andra kapitel. Det är Paulus som skriver till korintierna. Och vi ska läsa andra kapitlet. Det står så här: när jag kom till er, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd, ty jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt. Ty om det hade känt den, så hade det icke korsfäst härlighetens Herre. Vi talar, så som det heter i skriften, vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja, och Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och så fortsätter vi läsa några versar i kapitel 3. Och jag kunde inte tala till er, mina bröder, så som till andliga människor, utan måste tala så som till människor av kötslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, till det fördrog ni då ännu icke, jag icke ens nu fördragen i det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? Jag kan stanna där. Vi ser här att Paulus hade ett problem med de här, därför de var ännu barn i Kristus. De hade inte vuxit till och det gick inte att tala till dem som om de var andliga människor, vilket vi läste i kapitel 2, att det är väldigt viktigt att det kan inte utgrundas annat än på ett andligt sätt. Och det kan inte förstås eller tas emot för den som inte har detta andliga sinne. Nu är det ju så här att en människa som blir frälst och född på nytt är ju då ett barn i Kristus. Och ett barn är ju lika mycket en människa som en vuxen. Och ett barn i Kristus är lika mycket frälst som den som har vuxit till. Men problemet är att om inte människor växer till, det är ju så viktigt att vi växer till. Vi ska se också i Efeserbrevet i tredje kapitlet, så står det från 14 versen: Där skriver Paulus till Efesierna: för den skull böjer jag mina knän för fadern, honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn, och beder att han vill efter sin härlighetsrikedom förläna er att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Och i fjärde kapitlet står det då där i Efesebrevet från 12:e versen: ty han ville göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så bli fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn, icke så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel, när det illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Här ser vi ju det att det är väldigt viktigt att vi växer till så att vi kan komma in i den uppgift vi som kristna har. Det är ju så fint att se ett barn. Ett barn som är nyfött och litet, det är gulligt och vackert och på alla sätt en glädje att se. Men kommer man då tillbaka kanske ett antal år senare och det här barnet inte har vuxit till, utan ligger där och sprattlar och är lika gulligt men inte har vuxit, då är istället åsynen av det här barnet en sorg. Därför då är det något fel. Då är det något sjukt, det är någonting som inte har gått som det ska. Alla förväntar ju sig att ett barn ska växa till. Och kännetecknet på ett barn är ju att det klarar sig inte själv. Ett barn klarar inte att livnära sig själv, det måste bli matat. Ett barn kan inte förväntas arbeta, göra någon uppgift eller tjänst på något sätt. Och ett barn, ett andligt barn, kan inte förstå andliga ting. Vi läste ju det i Korinthierbrevet där att Paulus hade problem med dem, att han inte kunde tala till dem om de här andliga tingen. Han måste tala som till kötsliga människor. Ett litet spädbarn måste bli matat. Det måste ständigt få bli passat och bli omskött. Ett andligt barn som är fortfarande barn måste alltid få allting förklarat för sig. Ett andligt barn har inte lärt sig att livnära sig. Det läser inte Bibeln. Det ber inte själv. Det måste någon annan alltid vara med och göra med det här barnet Kristus. Och då är det inte en sund utveckling. Och då kallar Paulus de här människorna för kötsliga människor. De har kötsligt sinne. Det är inte andligt sinne. En som är kötslig, det märker man på att den intresserar sig för världen och vad som är i världen och har sitt sinne vänt till det som är i världen. Den är inte så intresserad av det som är där ovan, den har sysslar med det som är världsligt helt enkelt. Den tycker inte det andra är så intressant. Vi ska se här i Kolosserbrevet, 3:e kapitel, från första versen. Nej, det kan inte vara det. Det har jag nog skrivit fel. Det är i alla fall så att vi behöver alla växa så att vi kan komma in i den uppgift som är tänkt att vi ska göra. Vi ska ju liksom kunna börja tjäna Gud. Vi måste kunna klara ett liv nära oss själva. Vi måste klara att inta föda, att vi kan läsa Guds ord och få nytta av det. Den som är andlig, den sysslar med det som är där ovan. Det gör en andlig människa. Så är det bara. Och det kan vi se i Kolosserbrevet 3, ifrån första versen där. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha ett sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Så är det. I tredje kapitlet i Filipperbrevet så talas det då om människor som är fiende till Kristi kors. Vet att Kristi kors har ju ett inflytande i vårt liv också. Och det innebär att vår kötsliga människa är död med Kristus på korset. Vår kötsliga människa, det är förenat med Kristus i hans död. Och det innebär död för vår kötsliga människa. Men det är någonting som vi som andliga och kristna människor måste tillåta får hända i våra liv. Och då blir vi istället andliga människor. Det är ett verk som Gud gör när vi tillåter honom göra det. Då förklarar han att vi är döda med Kristus, men vi har ett andligt liv. Vilket gör att vi då börjar ha våra sinnen vända till det som är andligt istället. I Filipperbrevet 3 kapitlet så skriver Paulus så här att i 18 versen. Ty det är så som jag ofta har sagt er och som nu åter måste säga under tårar. Många vandrar som fiender till Kristi kors och deras ände fördärv. De har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Vi åter, säger han. Vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus såsom frälsare, vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han och kan underlägga sig allt. Det är så oerhört fantastiskt att vi får istället syssla med det som är där ovan. Vi får ha vårt sinne vänt till det som är där ovan och vi får uppleva att vi växer i nåd och i sanning på det sättet som är sunt för det är sunt att växa, att bli fullvuxna i Kristus som vi läste om. Vi ska titta i första kapitlet i Kolosserbrevet från 9 versen. Där står det att Paulus ber för kolosserna. Han hade hört om hur de hade tagit emot frälsningen och de hade fått en undervisning och så vidare. Och så skriver han då från 9 versen i första kapitlet, alltifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Den som har blivit andligt sinnad och fått ett andligt sinne istället för ett kötsligt sinne, den ser och längtar efter allt det här andliga, goda som finns där i Kristus Jesus. Och söker det som är där ovan, inte det som är på jorden. Så är det ju. Det är det normala, det är det sunda och naturliga. Och är det så att någon nyfrälst människa inte växer till, då är det något fel. Då har den fått fel för sig, så att den bara fortsätter att ha sitt sinne vänt till det som är på jorden. Och då blir det inte en sund utveckling. Och då blir det heller inte en kristen som kan bära frukt och växa till i allt gott verk som vi läste. Och det finns så mycket här i tiden och världen som vi läste ju också detta, att det finns villfarelser, det finns snaror, det finns farligheter här på vandringen. Men allt detta kan den andliga människan finna utvägar ur, därför man låter sig ledas och upplysas utav Guds ord och dess vägledning, vilket man tar emot om man är en andlig människa. Och det är en önskan ifrån min sida att vi var och en kunde bli sådana människor som växer upp och som kan klara att navigera i den här tiden och i den här världen. Därför det finns verkligen så mycket som kan snärja och fördärva. Så att vi ska inte stanna vid att vara barn i Kristus, utan vi ska växa till och bli användbara i Guds rike. Kunna användas av Gud som redskap. Det finns ju så mycket som vi kan göra i Guds rike. Och låt oss ledas av honom till att bli användbara för honom i den här tiden och världen. Nu ska jag läsa ett litet stycke ur en bok som heter Vindar och eldslågor, utav en författare som heter Gösta Lindahl. Där står det i ett litet kapitel, Guds källa. Och då står det i Saltaren, psalm 65 och vers 10. Guds källa har vatten till fyllest. Orden här ovan sades för 3000 år sedan, men än idag är de lika sanna. Ty Guds källa är outtömlig och sinar aldrig. Dess välsignade flöden fyller alla, både tidens och evighetens behov. Källans resurser är obegränsade. Från denna livets källa flödar en välsignad ström. Många av Bibelns heliga såg dess sällsamma och rika flöden. Profeten Hesekiel talar därom i sitt 47:e kapitel. Och i Bibelns sista kapitel ser vi strömmen flöda, lika djup, levande och klar som kristall. Vad Hesekiel angår begränsades icke hans upplevelse endast till en vacker syn. Han upplevde strömmen. Mannen med mätsnöret som han talar om mätte i första omgången upp 1000 alnar och lät honom så gå ut i strömmen. Där räckte vattnet honom till fotknölarna. Men det finns inget status quo för den som valt att följa det gudomliga mätsnöret. Detta spändes åter ut och där var det djupare. Det nådde till knäna. Vid nästa 1000 alnar nåddes länderna, men inte ens detta räckte. Det var nödvändigt att han kom djupare. När mätsnöret nästa gång sträcktes ut förlorade profeten sitt eget fotfäste och bars helt och hållet upp av den gudomliga strömmen. Där bottnade han inte utan måste simma. Där lyftes och omflöts han helt av strömmen från den underbara tempelkällan. Vad betyder detta? Helt visst är det Guds vilja att alla Guds barn ska följa det gudomliga mätsnöret, Guds ord, och komma allt längre och längre ut i Guds väldiga nådeström. Personligen tackar jag min frälsare för att han för över 30 år sedan förde mig ut efter detta mätsnöre. Som 17 års yngling upplevde jag förvissning om syndernas förlåtelse genom tron på Jesu blods renande kraft. Men för mig blev det som för profeten bara början. Mätsnöret spändes längre ut. Min längtande ande trånade efter mer. Guds ord väckte mig. Det var särskilt orden i Jesaja 48 och 18 som blev avgörande för min senare livsinställning. De lyder: O, att du ville akta på mina bud, då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor. Det var ständig frid, frid som en ström min unga själ längtade efter. Men det ena ordet leder till det andra, precis som nya steg leder oss framåt på vägen. Nästa Guds ord sade: den som tror och blir döpt, han ska bli frälst, men den som icke tror, han ska bli fördömd, står det i Markus 16 och 16. När Guds ande gjorde det ordet levande hjälpte icke längre några mänskliga argument. Jesu ord, det höves oss, blev för mig avgörande. En kort tid efter pånyttfödelsen stod jag därför i dopgraven och bekände min avsikt att följa det gudomliga mätsnöret och icke människopåfund. Efter ytterligare några månader förnam jag att om Guds vilja skulle få vara lag i mitt liv fick jag inte stanna vid gjorda upplevelser. Vi behöver ju inte heller stanna till de rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd, säger Guds ord i Ordspråksboken 4 och 18. När min far och jag kommit hem från ett bönemöte i församlingen den 12 juli 1924 blev vi i vårt hem båda två döpta i den helige ande. Hur underbart att Gud kan och vill möta oss var vi är. Ord kan inte beskriva vad denna upplevelse betytt för mitt liv. Sedan dess har jag alltid förstått att det finns nya djup i strömmen från Guds rika källa. Av denna orsak har det för min del alltid varit högintressant att vara en kristen. Men djup ropar till djup. Bibeln talar mycket om andliga nådegåvor. Dessa är inga lyxvaror eller prydnadssaker utan rent av nödvändiga för Guds församling på jorden. Inte heller var dessa ett privilegium endast för de första kristna. De stod icke tillbaka i fråga om andliga nådegåvor. Det var alla i verksamhet under den första tiden till församlingens uppbyggelse och tillväxt. Guds verk fick genom dessa en mäktig framgång. Guds ord lär att Gud icke ångrat dessa gåvor, trots att människor understundom missbrukat dem. Ska Guds församling ännu en gång kunna fylla sin stora uppgift, måste den åter, likt Hesekiel, föras tillbaka till tempelkällan. Många kristna vägrar följa det gudomliga mätsnöret. De vägrar släppa sig till för andens ledning. De hindrar därmed sin andliga utveckling. Men låt oss aldrig glömma att det endast är på Guds djup, Guds stora rikedomar och möjligheter ligger och väntar på oss. Vilken livaktighet skulle det inte bli bland de kristna om de kommer ut i denna friska ström? Det skulle på nytt innebära ett apostoliskt tidevarv, vilket är högst nödvändigt. Från Guds barn skulle därmed all längtan till världen helt försvinna och syndare skulle återfalla ner på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att Gud verkligen är bland sitt folk. Det är inte någon brist i Guds källa som gör att många kristna av idag lever ett tomt och armt kristenliv. Felet är att man till rättesnöre för sitt liv tagit allt möjligt utom Guds ord och andens ledning. Men den som vill komma ut på Guds frälsningsdjup måste idag som fordom framförallt lyda den gudomliga uppenbarelsen som vi redan har i Guds ord. Lydnad för bibelordet och lydnad för hjälparen, den helige ande, ska föra oss dit Gud ämnat. Frågan är om du och jag är villiga och vågar gå efter gudomliga istället för mänskliga direktiv. Den som vägrar följa det gudomliga mätsnöret kommer aldrig att få uppleva Guds rikedomsfullhet. Han begränsar sin egen andliga utveckling. Väl kan en sådan bli både ärad och prisad av människor, men inför Gud ter hon sig som en andlig dvärg, en som stannat i växten. Någon verklig människofiskare kan hon aldrig bli. Vi måste uppleva mycket av Gud och ständigt leva i förnyelse om vi med glädje ska kunna tjäna Herren. Detta är också möjligt till Guds källa har vatten till fyllest. Den som fortsätter att dricka därur får enligt Jesu ord en källa inom sig som springer upp med evigt liv. Då lämnar man med glädje sin egen lilla kruka och med gripenhet talar om honom som gav själen det levande vattnet. Det finns människor som genom ormens list lockats bort från och övergivit källan med det friska vattnet. Detta är en dubbel synd, säger Guds ord. Sådana människor kan inte bli annat än bittra och besvikna. Om de inte återvänder till källan kommer de att sluta i största misär. Ty alla som övergiver Herren, källan med det friska vattnet, liknar en skrift i sanden. Deras insats i tiden suddas ut innan de lämnat den, och för evigheten har intet vunnits. Skall djupare spår märkas finns det bara en väg, att förbliva vid källan och dricka ur dess flöden tills bägaren flödar över. Det är överflödet som kommer en döende värld till del. Vi stannar där för den här gången och jag önskar dig som har lyssnat Guds välsignelse och så återkommer vi om en vecka.